Axberg lyssnade fascinerat. Vi hittade aldrig någon förklaring till det inträffade, fortsatte Jensen. Patienten är helt frisk och mår utmärkt. Jag talade med henne på telefon senast igår. Jensen slog ut med händerna i en frågande gest. Man kanske ska bättra på sin livförsäkring, sa Axberg och tryckte cigaretten i askfatet. Sen hade framkommit att det varit ovanligt många dödsfall på sista tiden i centrala stan, fortsatte Jensen. Tidigare friska människor har avlidit i sömnen utan uppenbar orsak. De fall som obducerats har visat att de dog av plötslig hjärtdöd. Vart vill du komma, sa Axberg. Tanken slog mig att det kanske finns ett samband. Att det trots allt inte var en slump att min patient fick hjärtstillestånd. Att det finns en bakomliggande orsak. Axberg snörade ölglaset i handen, såg skummet fastna på kanterna. Vad skulle det vara? Någon form av smittämne. Ett tidigare okänt virus som angriper hjärtmuskeln och slår ut retledningssystemet. Det kan röra sig om en ny norrlandssjukdom, typ sorgfeber eller ockelbosjukan. Axberg log. Du har alltid haft bra fantasi. En forskare måste ha bra fantasi. De största upptäckterna kommer alltid ur det osannolika. Axberg försökte dra en parallell till polisarbetet utan att lyckas. Vad har du hört det här om dödsfallen? Frågade han. Jensen gjorde en vag åtbörd med huvudet. Sjukhuset är litet. Rykten sprider sig snabbt. Dessutom har jag sett tre av journalerna från de avlidna patienterna. Axberg anade att en lång medicinsk utläggning skulle ta vid, varför han återöppnade travprogrammet. Jensen tog ingen notis utan fortsatte. Som du vet är jag snart färdig med min doktorsavhandling och behöver ett nytt uppslag att arbeta med. Tanken är nu att jag ska samla in fakta om alla oklara dödsfall här i stan och göra en studie. Kan bli något om jag har tur.
Det sistnämnda behöver vi också, sa Axberg.
Vad tror du om Zorro i avdelning 4?
Inte en chans. Han har galopperat tre gånger i rad.
Jensen drog handen genom sina ljusa lockar.
Håll med om att det är spännande. Det vore något att få sätta sitt namn på en ny sjukdom.
Axberg tänkte på kyrkoherde Ekstedt och Birgit Öberg. För första gången på flera dagar påmindes han om deras berättelser. En vag känsla av obehag slog rot i bröstet.
Än en gång dessa egendomliga dödsfall.
Har polisen varit inkopplad vid något tillfälle, frågar han. Jensen ryckte på axlarna. Inte vad jag vet. Det har ju inte funnits någon misstanke om något oegentligt. Personerna har bara legat livlösa, helt fridfullt i sina sängar.
Inga anhöriga som misstänkt att något varit fel?
Nej, jag tror inte det.
Men jag kan inga detaljer.
Axberg slog bort tankarna på att det fanns något samband med dödsfallen han konfronterats med. Han och hans kollegor hade redan fullt upp med att ta hand om de brott som faktiskt begicks. Att granska alla diffusa rykten som florerade var omöjligt. Axberg tände en cigarett och släppte grubblerierna. Jensen gick för att pudra näsan. Puben började fyllas med folk. Ljudnivån steg. I baren såg Axberg en kvinna som drack vin tillsammans med två väninnor. Han slogs genast av hennes skönhet. Ansiktet var osminkat men utstrålade friskhet och färg. Hon bar ett tunt linne som lyste vitt, vitt mot hennes solbruna hud. Hon log hastigt när de fick ögonkontakt. Leendet träffade Axberg rakt i hjärtat, och i ögonen och i knäna. Med en mjuk rörelse från en ringlös vänsterhand förde hon sitt blonda hår bakom örat. Axberg kände impulsen att hänge sig. Men han ville inte bli förälskad igen. Samtidigt var situationen ovanligt trasslig mellan honom och Carolina. Skadar inte att titta, tänkte han i samma stund som Jensen återvände till bordet med två nya öl.
Hur mår dottern?
Hörde Axberg sig själv säga.
Utmärkt. Du får komma och hälsa på någon dag.
Ny blick från kvinnan i baren. Håll konversationen igång, tänkte Axberg. Har ni kommit någon vart i era flyttplaner?
Jensen log. Mina planer, menar du?
Nej, Sara vägrar lämna Sundsvall. Men inget är avgjort. Jag har sökt några tjänster på Karolinska och väntar på svar. Sen får vi se. Axberg såg hur kvinnan i baren lutade sig framåt. Linnet åkte upp en bit på ryggen och synliggjorde en svart spindelik tatuering i ryggslutet.
Ouvertyren till Wilhelm Tell trängde genom sorgligt i lokalen. Jensen fiskade upp mobilen och svarade. Samtalet var kort och enstavigt.
Jag måste dra. Lillan vägrar sova. Lämnar du in kupongen?
Jensen gick efter ett löfte om att ses på samma plats nästa vecka. Axberg bestämde sig för att stanna. På en storbildstv längst in i lokalen pågick en fotbollsmatch. Runt omkring satt ett gäng medelålders män och skrek ut sina reaktioner med allt högre röster. Axberg tänkte på det Jensen hade berättat. Han tänkte på Carolina, som ikväll var hemma hos sina föräldrar på middag. Han kunde höra hennes undanglidande svar när modern undrade varför han inte hade följt med. Oron växte åter inom honom. Frågorna trängde sig på från alla håll. Hade han missat något när han besökte prästgården? Fanns det något där som han inte såg? Var skuggan som Birgit Öberg upplevt inte bara inbildning? Vad ville han och Carolina med framtiden? Skulle han bli en familjefar som Jensen? Skulle han i så fall klara det? Grubblerierna avbröts av att kvinnorna i baren gled ned från pinnstolarna, krängde handväskorna över axeln och kramade om varandra. Axberg såg genast tillfället. Den blonda satt kvar. Hon snurrade sitt vinglas, gjorde ingen ansats till att gå, kastade intresserade blickar. Axberg visste att han borde se åt ett annat håll, helst lämna lokalen och gå, men det var för sent. Fällan hade redan slagit igen. Efteråt skulle han minnas hur roligt de hade haft, hennes doft och varma skratt, hennes beröring och hur han kände sig verklig med hennes tyngd över sig. Friheten, fastheten och förlösningen. Det var vad han lovade sig själv att bevara i minnet när han vaknade i hennes säng av att solen stack i ögonen. Han klädde sig snabbt, drack två glas vatten i köket, skrev en lapp utan telefonnummer och gick. En väggklocka visade 8:30. Ute på gatan var aktiviteten i full gång, som om inget hade hänt. Och det hade det inte heller, beslöt han. Tanken var knappt avslutad, för en ångesten kom över honom, som alltid tilltog obehaget med eftertankens gråa insikt. Vad som var värst visste han inte. Bakfyllan, fruktan för vad Carolina skulle säga, eller det Jensen berättat om de märkliga dödsfallen. Nästan inga människor var ute när Axberg gick till polishuset på kvällen den 9 juli. Trots att det var semestermånad och skapligt varmt så var gatorna tomma. Axberg såg på husen. De stumma stenfasaderna blickade ned på honom. Likt ihåliga kulisser. Allt var således som det brukade om söndagskvällarna. Visserligen började högtrycket svikta och enstaka moln gled nyfiket in på arenan. Men det var ändå rätt behagligt där han gick. En bunt med postitlappar i skrikiga färger väntade i facket utanför expeditionen. Axberg greppade högen, gick in i personalrummet och gjorde i ordningen kopp snabbkaffe. Sen sjönk han ner i soffan och njöt av den ovanliga tystnaden i rummet. Tankarna på Carolina började återmala. Än en gång försökte han komma på ett sätt att berätta om den ödesdigra natten. Under flera dagar hade han smakat på orden. Otrohet, felsteg, misstag, engångshändelse. Inget av dem kunde han ta i sin mun. Han visste inte vad han skulle säga. Men han förstod att han måste vara uppriktig. Inga fler lögner. Det var dags att lägga ned vapnen helt och hållet. Han ställde koppen i diskhon och gick till sitt rum. De flesta ärendena kunde vänta till morgondagen. Men det fanns en sak han måste ta itu med direkt. Ett namn i högen som han var nära att missa, eftersom det stod skrivet på baksidan av en inbjudan till ännu en ledarskapsutbildning. Birgit Öberg. Vad kunde hon vilja? Axberg överlade en sekund med sig själv. Sen beslutade han sig för att ringa, trots att det var söndagskväll. Han måste få veta vad hon ville. Efter deras senaste samtal hade han bedömt ärendet som avslutat. Birgit Öberg svarade efter tre signaler. Det är en sak jag måste berätta, sa hon med bekymrad stämma. Jag lyssnar, sa Axberg. När vi talades vid sist frågade du om det var något som saknades efter Kents död. Ja, det är det faktiskt. En sak som jag först inte tänkte på. Inte förrän kyrkoherde Ekstedt berättade att en väckarklocka försvann från prästgården natten då hans mor dog. Då kom jag på det. Axberg sjönk tillbaka mot ryggstödet på stolen. Lugn och fin nu, tänkte han. Vad är det du försöker säga?
Att Kents klocka är borta. En guldklocka som han fick efter 25 år i kommunen.
Axberg kunde knappt tro sina öron. Har du och kyrkoherden ofta kontakt med varandra?
Nej, vi pratas bara vid ibland om det som hänt. Han har varit ett mycket bra stöd.
Är du verkligen säker på det här med klockan?
Ja, Kent hade den alltid på nattduksbordet när han sov och nu är den borta. Jag har letat överallt.
Axberg försökte sortera intrycken. Hur kommer det sig att du saknar klockan först nu?
Det sa jag ju. Kyrkoherden berättade om den försvunna väckarklockan först igår. Dessutom har jag inte bott hemma sedan det hände.
När såg du den senast?
Jag har funderat på det. Jag är säker på att Kent hade klockan när vi såg sena Aktuellt. Efter det gick vi direkt till sängs.
Axberg skrev ned angivelsen på lappen med Birgit Öbergs namn och telefonnummer. Och då låg den på nattduksbordet.
Jag tror det.
Han kanske har lagt ifrån sig den någonstans där du inte letat.
Det tror jag inte. Kent var väldigt ordentlig. Dessutom var han rädd om klockan. Han var mycket stolt över att ha arbetat så länge på kommunkontoret.
Jag har noterat vad du sagt. Det du ska göra nu är att stöldanmäla klockan som vanligt. Sen får vi se.
Det var skönt att berätta i alla fall, sa Birgit Öberg.
Axberg tryckte bort samtalet, slöt ögonen. Vad var det han nyss hade fått höra? Att ännu en anhörig till en nyss avliden person både tror att döden i sig varit onaturlig och att en klocka samtidigt har försvunnit. Hur gick det ihop? Kunde allt avfärdas med att kyrkoheden och änkan Öberg skrämde upp varandra och tillsammans diktade ihop allt mer otroliga historier? Axberg visste inte vad han skulle tro. Det hela liknade en ologisk dröm där man inser att allt är galet, men ändå följer med i flödet, som om det vore den naturligaste sak i världen. Vad som däremot stod klart var att kyrkoherde Ekstedt hade frångått deras överenskommelse. Han hade lovat att inte tala vidare om sin moders död med Birgit Öberg. Axberg gick bort till väggen med de två välfyllda bokhyllorna. Flera rader var belamrade med den facklitteratur han hade plöjt under studietiden. Han lät pekfingret vandra mellan bokryggarna, som om han hoppades hitta svar på sina frågor där. Det hela måste bero på tillfälligheter och olyckliga sammanträffanden, avgjorde han, som sedan förstorats upp av två människor i sorg. Att den skugga som Birgit Öberg beskrivit först skulle ha bragt hennes man om livet för att sedan stjäla hans klocka var så befängt att han måste småle ut resonemanget. Antingen hade klockan försvunnit vid ett tidigare tillfälle eller så låg den fortfarande och skräpade inom vrå. Prästens historia hade säkert en liknande förklaring. Axberg gick bort till fönstret och öppnade. Tände dagens tredje bländ mentol. Ute hade det börjat blåsa. Raden av hängbjörkar ut med gatan rörde sin ryckig dans. Klockan visade 9:55. Om han skyndade sig hem skulle han hinna se dagens dubbel i lugn och ro. Hästen han hade som spik i andra loppet hette Blue Haven. Det är där, filosoferade han, som kyrkoherde Ekstedt har sitt paradis. Uppe i det blå. Skulle man satsa på två sådana outsiders som kyrkoherden och Birgit Öberg skulle man aldrig vinna, tänkte Axberg och skyndade sig ner för trapporna. Han hade vunnit 4 gånger i rad. Startsumman hade som alltid varit 100 kronor. Och vid varje vinst dubblerade han insatsen. Kropien såg sammanbiten ut när han kuperade och delade kortleken för nästa giv. Han valde att satsa alla 800 kronors marker på en ruta. Blicken hela tiden fokuserad på kortleken. På stolen bredvid honom satt en tjock man som luktade svett. Varje gång mannen lyfte sin korvlika arm för att satsa kände han ett impulsivt illamående. Flera gånger hade han varit nära att säga att stanken var outhärdlig, men avstod för att inte väcka onödig uppmärksamhet. Av samma anledning skulle han snart sluta spela om vinsterna fortsatte. Han drog en 8. Spade 7 låg på bordet. Banken fick en ram. Snabbt, utan att egentligen tänka, räknade han ut oddsen. Sen svepte han handen över bordet, markerade att han satt nöjd. 1600 kronor. Bara en gång till, lovade han sig själv. Mannen med dörren drog två kungar i rad, valde att dela upp korten för att sprida riskerna. Då förstod han. Två svarta kungar. Det var som en uppenbarelse. Plötsligt såg han sin möjlighet till revansch. Ett gyllene motdrag mot alla försummelser. Lösningen på hans problem log mot honom från korten på bordet. Om man missar sitt mål är det bara att dubblera insatsen nästa gång. Slå hårdare. Att han inte hade tänkt på det. En behaglig rysning vandrade längs ryggraden. Han räknade sina marker, vände spelbordet ryggen och gled ner från stolen. Janus var honom återigen nådig, gav honom en möjlighet att ställa allt till rätta. Guden med de dubbla ansiktena skulle hjälpa honom att nå sitt mål. Han kände sig tacksam mot försynen, kontrollerade pulsen, något snabbare än vanligt. Inte förhasta sig nu, infogade nya i det gamla, flödet konstant och obrutet. Det var flera timmar kvar innan tiden var inne. Allt förlöpte trögt och långsamt omkring honom. Han hade noterat några bekanta ansikten i vimlet, men ingen lade märke till honom. Han höll sig för sig själv och undvek ögonkontakt. Dessutom hade han sin topé och för kvällen nya glasögon. Ingen skulle hindra honom från att fullfölja planen. Han tog trappan till övervåningen. Sommarnatten smög sig på utanför panoramafönstren i restaurangen. Skuggorna vandrade sakta i det karga hamnområdet. Han valde ett bord i bakre delen som utgjorde en död punkt utan förbipasserande. Han njöt av att ha gott om tid. Om han ville kunde han till och med improvisera. Fisken smakade utmärkt. Men tidigare luktupplevelser från kvällen trängde sig stötvis på och förstörde njutningen. Högt uppe på södra berget såg han det svaga ljuset från topphotellet som en civilisationens sista utpost, omgiven av svart oändlig granskog. Sådan är min lott, tänkte han, ensam om upplysningen och ljuset. När ett sällskap på sex personer, som han kände ytligt i utseendet, slog sig ned vid ett intilliggande bord, begärde han notan och betalade kontant. Sen vandrade han runt bland spelborden, noga med att inte stanna för länge på något ställe. Han fångade inga blickar. Det hade han aldrig gjort. Alltid följsam och till lags. Perfekt anpassad till den miljö han rörde sig i. Rouletthjulet snurrade. Inga fler insatser. Kulan studsade till några gånger och stannade på svart åtta. Det var hög tid att gå.
Att vi skulle hitta så mycket skit i Ralf Sedins lägenhet trodde jag aldrig, sa Sankari, skruvade korken av en flaska mineralvatten. 1 kilo amfetamin, 2000 Rohypnol och flera dunkar GHB. En välsorterad butik, sa Axberg och stängde dörren till sammanträdesrummet. Har analyserna från SKL kommit? Nej, svarade Åkerman, men de borde vara klara idag eller imorgon. Blir spännande att se om de vågar gissa varifrån det kommer, sa Sankari och kvävde en rap. Om det nu hjälper oss, sa Axberg. Frågan är om vi inte skulle ha väntat några veckor med beslaget för att kunna kartlägga organisationen bättre. Han satte sig ner vid bordet, sköt en gammal kaffekopp åt sidan. Ralf Sedin är förmodligen bara en liten länk i periferin av något mycket större. Sankari betraktade honom eftertänksamt. Jo, men någonstans måste vi börja. Han kanske snackar under förhören. Vem blir förhörsledare? Undrade Pablo. Axberg såg sig om runt bordet. Sofie och Hamrin var på semester. Sankari, men du får gärna bistå honom, sa han med en nick mot Pablo, som försökte dölja sin glädje genom att med myndig min skriva något i sitt block. Axberg lutade sig bakåt, knäppte händerna av nacken. Eftersom vi har bindande bevis mot Sedin borde han inse att loppet är kört. Nu gäller det bara att pressa ur honom vem han jobbar åt. Jo, sa Sankari. När de sitter i klistret brukar käften börja glappa. De övergick till att studera utredningsmaterialet som låg uppdukat på bordet. Allt gick med måndagsmorgonens vanliga tröghet. Svarta moln tätnade på himlen. Mörkret trängde sig på. Slöt sig sakta om ljuskällorna i rummet. Ännu hade inte en droppe fallit.
Hoppas det regnar ordentligt så vi slipper fler skogsbränder, sa Pablo.
Ja, sa Axberg och följde Pablos blick ut genom fönstret. Den här sommaren har det känts tryggt att stadskärnan numera endast består av stenhus.
Sankare vände vattenflaskan och lät de sista dropparna falla på tungan.
Jo, man undrar hur älgarna klarar sig i värmen. Förresten har Stål låtit meddela att han vill ha en snar rapport över läget.
Jag kontaktar honom i eftermiddag, sa Axberg. Eller så skickar jag ett vykort och önskar glad sommar.
Kommentaren satte punkt för mötet. Axbergs första mål för dagen var att gå 2 kvarter bort i tingsrätten och träffa åklagare Gunilla Fridegård. Hon var en parant dam i 60-årsåldern, vars ansikte var lika stramt och oeftergivligt som hennes juridiska beslut. Axberg upplevde ofta deras samarbete som omständligt och stelbent. Nu skulle han skriva på några papper och redogöra för spaningsläget i de pågående utredningarna. Med tanke på de mörka molnen som ruvade på himlen lyfte han ner skinnjackan från väggkroken för första gången på flera veckor. I ena fickan låg en söndersmält chokladkaka som han genast slängde. När han steg ut på gatan kom regnet, och som det kom. Det var som om regngudarna äntligen hittat vad de sökte efter så länge. Och nu öste de lagrade vattenmassorna över staden i en ursinnig skur. Axberg rusade mot parkeringen. Trots att Saaben bara stod 30 meter från utgången blev han genomblöt. Han torkade vattnet ur ansiktet, kontrollerade att alla fönster var stängda. Regnet smattrade mot plåten. Stora ilar rann för rutorna. Då kom samtalet. Först hörde han inte bruset, men mobilsignalen gavs inte. Tilltog enträget i styrka. Axberg?
Hej Johan, Jeff Conrad här. Jag är här i stan, står på ett underligt dödsfall. Kan du komma?
Axberg insåg genast att något inte var som det skulle. Conrad brukade inte störa i onödan.
Vad har hänt? En ung tjej har hittats död i sin säng i morse.
Och? Det hela påminner en del om det du berättade för mig.
Vadå?
Mottagningen var dålig och Axberg hade svårt att urskilja orden.
De där konstiga dödsfallen du ringde om.
Axberg lät meningen sjunka in. Sakta gick det upp för honom vad Conrad avsåg.
Jag kommer.
Han fick adressen och vred liv i bilen. En växande olust grep tag i honom. Inte den vanliga anspänningen som alltid infanns inför en brottsplats med en död människa. Det var något annat.
De konstiga dödsfallen, hade Conrad sagt.
Axberg antog att han menade Gerd Ekstedt och Kent Öberg. Några andra dödsfall hade de inte diskuterat den senaste tiden.
Axberg märkte att adrenalinpåslaget drev honom att köra för fort.